Välkommen till Kyrkkaffe, en podd från Lövstakyrkan där vi vill föra gemenskapen och samtalet lite närmare i de här konstiga tiderna. Idag fikar vi med Eva-Lotta Wågenberg och pratar om livet, kyrkan och en tro med djupa rötter, men som tog ganska lång tid för att landa. Välkommen att fika med oss.
Nu blir det kyrkkaffe.
Då så hälsar jag välkommen till det här veckans avsnitt av Kyrkkaffe och till Eva-Lotta Wågenberg.
Tack för det.
Åh, vad roligt att se dig.
Roligt att ha dig här.
Ja, det känns spännande.
Ja, det är en ny erfarenhet för dig att vara med så här.
Ja, jag har aldrig gjort något så här förut och det känns lite pirrigt måste jag säga.
Ja.
Lite nervöst.
Ja, men så ska det nog vara.
Ja.
Det tror jag.
Mm.
Ja.
Mm.
Men vi börjar med den här faktarutan som vi brukar ha här då.
Ja.
Så fullständigt namn.
Jag heter bara Eva-Lotta.
Ja, det är inte så bara.
Nej, men det är som två namn så det kan vara kanske så mina föräldrar tänkte.
Ja, mm. Men du fick färre namnsdagspresenter kanske när du...
Ja, alltså mitt namn finns inte i almanackan.
Nej.
Eva finns.
På julafton.
På julafton.
Ja.
Så det var min namnsdag.
Och då var ju redan den upptagen en dag.
Ja, kan man säga. Men ja. En liten present brukar jag få. En liten namnsdagspresent.
Ja, vad fint.
Mm.
Har du kompenserat det sen med att ge dina egna barn flera namn? Eller?
Ja, de har flera namn.
Ja.
Men ingen som heter som jag faktiskt. Någon Nej. Heter Eva.
Ja, just det. Just det. Mm. Ja. Mm. Ja, du har ju en cool stavning tycker jag också, med W.
Ja, efternamnet.
Ja, precis.
Mm.
Ja, Wågenberg liksom.
Mm. Mm.
Ja, inte förnamnet är inte W.
Nej.
Nej, det har jag tänkt att det
Nej, det är enkel V.
Ja, okej. Okay. Mm. Kanske kan lägga det till med så här.
På äldre dagar.
Ja. Du, din ålder?
65.
Det är en speciell ålder faktiskt.
Ja, väldigt speciell,
ja.
Måste jag säga. Det är liksom en... gräns på något sätt.
Mm.
Mm. Mm. En ny tidsålder.
Ja.
En ny era i livet.
Ja. Mm. Ja, i vårt land har vi skapat det till en gräns såklart.
Ja.
Sen så suddas den väl ut kanske mer och mer.
Ja.
För att folk jobbar längre, slutar tidigare och
ja.
Sådär.
Men... Ja, men så är det. Och man är ju oftast pigg långt upp i åldern också. Så att man... Ja. Men det är lite speciellt.
Ja, ja. Vi kanske återkommer till det lite.
Mm.
Men din mentala ålder då?
Ja, den där frågan har jag ju hört att du har ställt till alla och den har jag funderat lite på.
Ja, den säger ganska mycket tycker jag.
Ja, men jag känner mig inte som pensionär.
Nej, jag blev förvånad när du sa faktiskt.
Ja, men jag känner mig inte som pensionär och jag tycker inte att jag kanske är någonstans runt 60 då.
Ja, just det. Ja. Men du har ändå varit med om en del i livet liksom. Och,
ja.
Ja.
Mm,
ja.
Mm, mm.
Okej, du, vad gör dig engagerad?
Vad gör mig engagerad? Alltså, människor som far illa.
Mm.
Människor med svårigheter. Min familj.
Mm.
Alltså, sådana här praktiska projekt kan jag också gå igång på.
Ja, just
alltså,
det.
Alltså, rent... inte känslomässigt, men att sätta igång med någonting.
Tycker det är kul liksom, att ta tag i någonting.
Ja.
Ja.
Jag är nog ganska sån en praktisk människa egentligen.
Ja.
Ganska mycket.
En att, människa och praktiker.
Ja.
Ja,
det kanske var en bra sammanfattning.
Ja. Ja. Mm. Du, din kyrkkaffestil då? Om vi tänker oss en vanlig söndag här när det är fullt i storstugan.
Ja. Jag försöker variera mig.
Mm.
Men
ibland, ta vara på olika människor.
Men ibland har man ju inte sett vissa personer på lång tid. Och då vill man ju, även om man pratar med dem, har pratat med dem ofta, så vill man ändå säga några ord.
Mm.
Om det har gått några veckor innan man sågs eller sen man sågs.
Ja. Så du scannar lite din
bild? Ja, det gör jag faktiskt.
Mm. 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 Det är det där med människor igen. Då, att, ja. Du, vilken var den senaste boken du läste?
Ja, alltså nu har jag börjat lyssna på böcker istället.
Ja, just det.
Så nu lyssnar jag på, hon heter Karin Sminoff.
Mm-hmm.
Det handlar om Norrbotten, långt upp i Norrbotten.
Okay.
Hon har skrivit tre böcker.
Något personporträtt?
Eller? Ja, alltså hennes, hon beskriver sitt liv där uppe.
Ja. De påstår, vissa påstår till och med att nu att lyssna på böcker blir så vanligt så att författare börjar nästan skriva annorlunda.
Ja, jag har också hört det.
Ja.
Men det är ett ganska bekvämt sätt, för man kan göra det när man är ute och promenerar eller står och stryker eller dammsuger eller något sånt också. Så man kan ta tillfällena i akt. Men jag har tänkt att jag ska börja läsa också, för man ser ju ordet på ett annat sätt. På något sätt. Det är en annan upplevelse kanske.
Jo.
Om man läser.
Men jag som är lite rastlös också, jag tycker om det här. Poddar är mycket jag lyssnar på, som en sån här podd liksom.
Ja.
Det är samma sak där, att man kan göra något samtidigt.
Ja.
Och så blir det man gör lite roligare.
Ja.
Särskilt om det är något sån där städa eller diska.
Det kanske är ett tecken på den nya tiden, att man ska vara så, man ska göra många saker på en gång.
Ja. Jo, lite så är det väl. Men för mig är det bra i alla fall. För mig så slappar. Nej, jag har nog mer av. Men jag förstår vad du menar.
Mm,
ja.
Mm.
Du, sista frågan i faktarutan här. Om du fick återuppleva ett tillfälle eller en period i livet, vilket skulle det vara?
Ja.
Den var ny.
Ja. Den tål att tänka på. Men när man är mitt uppe i livet.
Mm.
Vi har ju haft, eller har, fyra barn.
Mm.
Och den perioden var ju väldigt hektisk.
Ja.
Men ändå var den så levande.
Mm. Mm.
Så jag tror nästan, även om man var trött många gånger och det var mycket och skola och jobb och allt sånt, så var det ändå en rolig tid.
Mm.
Och vi hade ju jätterolig gemenskap här i kyrkan med alla familjer och alla barn. Det var många familjer som hade barn i samma ålder som vi.
Ja, just det.
Så vi var ju ett väldigt stort gäng som gjorde många roliga saker tillsammans.
Ja.
Jag tror att det var den roligaste perioden.
Ja, men vad härligt. Ja. Det var faktiskt härligt att höra att du säger det.
Ja, man kan sakna den. Och man saknar den ju framförallt när barnen så småningom flyttade ut. Och det blev tystare och tystare. Och man tänkte, hur ska det här bli nu? Men man anpassar ju sig också. Och samtidigt så blir det ju en annan vila i tillvaron.
Mm.
Men det var väldigt roligt.
Mm.
Mm.
Och sen för några år sedan så fick ni barn i huset igen, kan man nästan säga.
Ja, det kan man ju säga.
Så, när Mahmud flyttade hem till er.
Ja, ja. Det är ju 4 år sedan nu.
4 år sedan är det.
Så, ja, så fort går tiden.
Ja.
Ja.
Så blev det lite mer pyssel igen.
Ja,
liksom.
Det blev lite mer pyssel.
Ja.
Mm. Mm.
Men, ja.
Mäh, vattar du två av den sorten?
Du, jag har bott här i Tranås i snart 6 år. Här på fredag tror jag att det är exakt 6
Jaha.
År. Ja, och jobbat som pastor.
Mm.
Och då har jag lärt känna dig som en människa som är djupt rotad i kyrkan och i din tro.
Mm.
Det är så som jag har lärt känna dig.
Mm.
Inte som den som kanske basunerar ut det högst av alla eller Nej. Syns och hörs mest, men rotad.
Ja.
Känner du dig hemma i det?
Ja, jag är ju rotad i min tro, men sen är jag inte rotad i hela, alltså jag kommer ju inte från någon kristen sammanhang. Jag är ju inte född in i kyrkan som många är.
Nej, just det.
Utan mina föräldrar var ju inte troende, utan jag kom in, så att även om vi gick i kyrkan ibland.
Ja.
Och jag har gått söndagsskolan och så, men jag har ju inte, jag är inte uppväxt i den här miljön.
Nej.
Men jag känner mig ändå trygg här. Och rotad i min tro. Och jag trivs i församlingen. Det är ju en fantastisk församling.
Ja.
Och så på så sätt.
Ja, men det där är intressant. Kommer du ihåg vad du tänkte? Alltså, när du såg på tro och kyrka utifrån liksom. Har du minne av det?
Alltså konstigt nog så har kyrkan alltid funnits med, för att jag gick ju i söndagsskolan, sen hade jag en kompis som var med i pingstkyrkan här i Tranås.
Ja.
Och jag var med henne jättemycket i pingstkyrkan på de här, på olika möten och i den familjen och sådär. Så
ja.
Och, och så, liksom, på något sätt har det ändå funnits med.
Ganska okomplicerat egentligen.
Ja, utan att jag har tänkt så mycket på det så har det varit funnits där bara.
Ja, ja, just det.
Utan att jag har tagit någon ställning för den. Det gjorde jag inte förrän jag blev lite äldre då.
Vilken ålder ungefär var det?
Jag var, nu ska vi se, 20 ungefär.
Ja, just det. Så du var ju vuxen.
Ja, jag var vuxen.
Ja.
Mm.
Men du hade egentligen inte riktigt ställt till frågan innan dess.
Nej. Nej.
Nej. Nej.
Nej.
Alltså när man lyssnar på någons berättelse om vägen till tro så tycker jag att jag slås av två saker alltid. Dels att varje persons resa är unik.
Ja.
Ingen är den andra lik.
Nej.
Men det andra är ju egentligen igenkänning.
Mm.
Att man känner alltid igen någonting sådär.
Ja.
Kan du säga ändå vart din trosresa började? Alltså första embryot till att det här blev din levande personliga tro.
Men jag tror egentligen att den började i söndagsskolan.
Ja.
För jag gick alltså upp till jag var 12-13 år i söndagsskolan. Det fanns en liten filial där vi bodde här i Tranås. Ja. Som Philadelphia kyrkan hette det ju då.
Just det som är EFK nu.
Ja, just det. Ja, ja. Som egentligen är ihop med Brunnsberg.
Ja, precis.
De var där i en gammal affär tidigare. Ja, det var ganska många barn i mitt område som gick dit.
Mm.
Så där började nog den resan eller den på något sätt tankarna. Ja. Sen försvann de under tonåren och när jag gick på gymnasiet och sådär. Vi var lite granna ett gäng som tyckte att det var spännande att åka upp när det var det här Nytt Liv-kampanjen här i Tranås.
Ja,
det var ju början på 70-talet någon gång.
Offentliga möten
ja,
och gudstjänster.
Ja,
och sådär,
det var ju väldigt stort här i Tranås.
Ja.
Men sen blev det inget med det. Sen träffade jag Pelle.
Mm.
Och ja, vi var tillsammans och vi gjorde en längre resa ut i världen.
Ja. Och han var ju inte troende.
Han blev troende innan vi åkte iväg.
Ja.
På den där resan. Och jag var lite förvånad och lite ifrågasättande plötsligt. Ja. För han var ju inte alls en sån person som jag.
Nej.
Alltså tidigare.
Nej.
En religiös person.
Nej. Just det.
Men någonting hände där hos honom.
Ja.
Och jag spjärnade väl emot. Och sen började jag på en utbildning. Och där fanns det en kristen grupp som samlades någon gång i veckan.
Mm.
Och där gick Pelle med och jag var med några gånger.
Ja.
Så det låg där och gnagde det här.
Det har verkligen följt dig liksom.
Ja, det har det. Och sen när vi återkom till Tranås så hade vi mycket kontakt med Philadelphia-kyrkan och ungdomsgrupperna där. Då.
Ja, just det.
Och till slut så kom jag till tro där i Philadelphia-kyrkan.
Ja, just det. Du tog ditt avstamp.
Ja,
liksom.
Ja.
Mm. Allt det här som du hade samlat på dig under livet.
Ja, det känns lite så att det var liksom. Ja, det knöts ihop.
Mm. Ja, fint.
Mm.
Mm. Det är ganska härligt så här att få göra koppla lite.
Ja,
man
tänker efter lite själv kanske, men så här var det nog.
Ja.
Man tänker ju inte på det varje dag precis.
Utan, nej, det gör man inte.
Nej.
Det är väl ungefär, du tänker inte på hur du träffar Pelle exakt varje dag heller.
Nej, inte det heller.
Det är ju en given del av
livet.
Liksom.
Ja, det har ju blivit där efter alla år.
Ja,
eller under alla år.
Mm.
Mm.
För de flesta så är ju den här trons väg inte spikrak liksom.
Nej.
Och det har ju du redan beskrivit din uppväxt att det inte var. Men vad skulle du säga har utmanat din tro mest? Relation till tro och till kyrka sådär.
Ja, det är väl att hålla i.
Mm.
Och att underhålla den.
Ja, just det. Att det här inte att rinna ut i sanden liksom.
Ja, ja. Mm. Vi var borta några år ifrån Tranås och då hade vi ingen församlingsgemenskap.
Mm.
Men under 4 år. Och då känner man ju att man tappar ju gemenskapen, man tappar inspirationen och man tappar kontakten på något sätt.
Mm.
Även om den finns där långt bak någonstans så är den inte lika Ja, den får inte underhåll helt enkelt.
Just tro. Det. Mm. Nej, där blir det väldigt uppenbart det här som vi brukar säga att tron är relation. Både med Gud och med varandra egentligen.
Ja. Mm.
Det är väl där det handlar både om att komma nära Gud men att också komma nära varandra.
Ja,
liksom.
Ja, precis.
Att vara kristen i ett vakuum är ju något väldigt onaturligt egentligen.
Ja. Så när vi flyttade tillbaka hit till Tranås då, så då gick vi ju med här i den här församlingen.
Det var missionsförsamlingen.
Ja, just det.
Ja, just det. Om man vänder på det då, vad är det som tydligt har gjort att du har stannat kvar på trons väg?
Ja, men det är ju för att det här är det rätta.
Ja.
Ja, det här känns ju det som är livets mening och livets förklaring. En tro på Jesus. En tro på Gud.
Ja, så det är det som du alltid landar tillbaka till.
Ja, jag är ingen djup teolog på något sätt. Men jag tror.
Ja, men rotad. Ja. Det är det ordet jag tänker på. Ja. Mm. Grundad kan man säga kanske också.
Ja.
Du, jag har en lyssnarfråga här.
Jaha.
Hej Eva-Lotta. När vi hade sommaravslutning på Hettevik minns jag att du alltid hade med en viss sorts fika. Minns du vilket? Den här personen minns vilket.
Jaha, kan det vara såna här chokladbollar?
Ja, det är då delar ni samma minne. Alltså, det har vi satt djupa spår. Ja. Ibland kan de där små detaljerna, typ som den där clementinen på julgransplundningen. Liksom,
ja, just det.
Som man var kluven till att den var där. När man ville ha choklad liksom. Nej, men du har ju en stor familj.
Mm.
Ja, fyra barn.
Ja.
Ja. Mm. Och när man är barnfamilj och är med i kyrkan så kretsar ju väldigt mycket runt barnen under en period.
Ja.
Och du var engagerad på olika sätt.
Mm.
Ja.
Mm.
Vad var du mest engagerad i?
Jag var söndagsskollärare under ett antal år.
Ja.
Ja. Och sen, ja, det var väl det.
Ja, det är inte så bara.
Nej, men jag kommer inte ihåg om det var något mer.
Nej.
Jag tror inte det.
Vill du ha mer kaffe?
Nej.
Men du, man vill ju, när man är kristen och man får barn, så vill man gärna ge vidare det goda som man har i sin gudstro.
Ja.
Samtidigt som man är mån om att de ska känna sig fria och välja sin väg. Liksom.
Ja.
Men om du skulle säga, vad är det du har önskat att både dina och andra barn du har träffat skulle få med sig?
Nej, men en tro som bär i glädje och i svårigheter. Mm. Att ha en trygghet i att ha någon att vända sig till.
Mm.
Som man tror på. Och som är kärlek och vägledning i livet.
Ja.
Och ett sätt att hänga upp livet på. En förklaring till livet. Till,
ett nav liksom.
Ett nav, ja. Alltså, och skapelsen framförallt. När man blir äldre här så ser man ju naturen så fantastisk. Och som ett stort under. Jag vet inte om det har med åldern att göra.
Man blir så,
fantastiskt som det är. När man tittar sig omkring om människor och naturen.
Mm. Jo, man kan känna att när man är tonåring då kanske det är att hitta någon att be till. Men ju äldre man blir kanske nästan minst lika mycket hitta någon att ha någon att tacka för allt.
Ja.
Att kanalisera det här man upplever just, som du säger, med naturen och allt man upplever så.
Och en trygghet förstås. Ja. En trygghet.
Mm. Ja, precis. Ja, du, den här veckan börjar förberedelserna för dagkollo.
Ja.
Som har funnits sedan dina barn var små.
Ja.
Ja. Och jag har fått en lyssnarfråga här. Hej Eva-Lotta. Minns du hur menyn på dagkollo brukar se ut på den tiden när du var med och fixade maten?
Ja, det var ju köttfärssås och spagetti förstås.
Ja.
Och så var det väl köttbullar och makaroner.
Mm.
Vad kunde det varit mer? Ja, sån mat som gick ganska enkelt och lagat till många.
Ja, och som alla tyckte om.
Som alla
mycket
tyckte
pasta.
Om, ja. Ja, mycket pasta.
Ja. Ja.
Och så hade vi ju grönsaker, morötter och gurka. Och sånt.
Ja, just det. Det där
lite som man måste äta.
Ja,
nödvändiga.
Ja, men det var bra. Det låter ju genomtänkt och bra. Sen så växer ens barn i alla fall upp och flyttar hemifrån. Mm. Och plötsligt så är man med i kyrkan för sin egen skull igen.
Ja, ja.
Så. Och för en del har jag märkt att det där blir lite speciellt.
Mm.
Det är väl lite som ett äktenskap kanske också, att när barnen flyttar hemifrån så plötsligt så är det, nu är man själv i centrum igen.
Ja.
Allt är inte helt självklart liksom. Hur ser din relation och ditt engagemang i kyrkan ut post barnen liksom?
Ja. Nej, men jag har ju varit med i styrelsen ett antal år.
Ja, just det.
Det blev jag väl när församlingarna gick ihop här. Bildade Lövsta kyrkan.
Ja.
Sen är jag vice församlingsföreståndare.
Ja, just det. Just det.
Och sen är jag sån här omsorgsledare, eller vad det nu kallas för.
Omsorgsgruppsledare, ja.
Sammankallande, eller vad man heter. Ja, ja.
I vi har grupp. De här små grupperna i kyrkan som ansvarar för det praktiskt, men som också finns till för att lite se efter varandra. Och, så att ingen... Ja. Ja, så. Ja, just det. Ja, det här med vice församlingsföreståndare. Det är ett förtroendeuppdrag som du fick för kanske tre år sedan kanske. Som jag tror att kanske alla inte riktigt har koll på exakt vad det innebär.
Nej.
Om du skulle beskriva från ditt perspektiv.
Ja.
För jag tror kanske att ni fyra, det är två kvinnor, alltid varit två kvinnor och två män.
Ja.
Ni fyra kanske skulle beskriva det på lite olika sätt. Kortfattat så.
Ja, vi träffas ju då och då. Pekka brukar kalla samman oss och då berättar han lite granna om hur programmen ser ut. Alltså det är mer sådana här praktiska saker, hur det är här i kyrkan och vad som händer och sker med olika grupper. Och lite personal pratar vi om. Och lite omsorg om personalen.
Just det, ja.
Att inte man jobbar för mycket. Och tar du ut din ledighet, brukar vi fråga Pekka.
Ja.
Är du ledig?
Ja.
Ja. Men lite grann hur det är med de gamla. De sjuka. De som behöver extra omsorg. Det behöver ju inte vara gamla eller sjuka. Man kan ju behöva på olika sätt.
Ja, det är precis.
Ja. Och det här är ju lite samtal som sker i tystnadsplikt så att säga.
Ja, exakt.
Så det är inget...
Förtroliga samtal.
Ja, ja. Ja. Jo, för inget som sprids vidare menar jag.
De två orden jag tänker på, det är ju lyssna och be. I det här, styrelsen har ju det här praktiska, det är mycket, fattar mycket beslut och så här. Men det här är ett annat sorts ledarskap som är mera, just som du säger, lyssna in hur församlingen mår. Hur mår människor och hur mår vi som gemenskap? Och också lyssna in Gud, liksom. Vad kan vi se runt kröken? Vilken väg är vi på, vilket håller vi på väg åt som församling?
Nej, men lite så är det ju. Och nu när det kommer att bli personalbyten och sådär så får man ju tänka lite extra då. Då blir det säkert en annan situation.
Just det.
Människor är ju olika och jobbar på olika sätt och så. Så att vi får ju se vilken roll vi kommer att få när det blir ny personal.
Ja, ja men visst, där har ni kanske lite ett extra ansvar där att hjälpa Karin då in och även Märta. Men in och känna sig hemma och känna tryggheten liksom i att här är jag inte bara för att prestera och producera utan här finns en omsorg om mig som pastor också.
Ja. Och kan vara en vägledning också för både Karin och Märta då om att lära känna församlingen.
Ja. Och sen så har ju den här gruppen ibland haft lite själavård också.
Ja.
Så att det är inte bara Pekka och jag som har samtalen så utan ganska mycket. Inte det minst Kristina som...
Ja, Kristina har ju gått lite utbildning och lite så. Så att hon har ju kanske lite den biten då.
Och Per också en del. Har ju en del sådär. Och Ulrik är ofta förberedare i gudstjänsterna och sådär. Så att jag tycker det är så härligt att det örat finns också i våran församling.
Ja, men jag tror att vi kan ha en uppgift där.
Ja, en lyssnarfråga till.
Ja.
Eller två faktiskt. Först, hej Evelotta. Hur många söndagsmorgnar i stressen för att komma iväg till kyrkan har du fått be din make Pelle att ta på sig snyggare kläder?
Det var intressant.
Ja, vad ska jag säga med detta? Många gånger kan jag säga. Många gånger.
Vi har lite olika uppfattningar.
Vi har lite olika uppfattning. Mm. Mm. Men oftast så går han och byter.
Ja, ja. Han gör det. Han är en lydig make.
Ja. Ja. Ja.
Min morfar, han valde nog inte kläder en enda gång i sitt liv. Nej. Sitt liv som gift i alla fall. Ja. Mormor hängde fram kläderna. Så. Ja. Så han hade ingen uppfattning om det själv.
Nej, men det där har jag sett också hos äldre. Att det är så, eller var så.
Ja, ja. Ja. Med konstnären där också. Han, ja. Han fäster blicken på annat.
Ja, han tycker inte det har stor betydelse. Nej. Om byxorna är trasiga eller
nej, just det.
Smutsiga eller vad det är.
Okej, nästa fråga. Mm. Hej Evelotta. Du har ju tagit en del blodprover genom åren i ditt yrke.
Ja.
Ja. Mm. Skulle du säga att du har lättare än de flesta att relatera till bildspråket i nattvarden om Kristi blod?
Bara för att jag har tagit många blodprov?
Ja. Jag tror att det finns lite humor i den här frågan.
Ja, men nej, jag har faktiskt aldrig kopplat ihop det.
Nej, det har inte det.
Nej, det har jag inte.
Du kanske skulle kunna göra någon andakt eller något på det där.
Ja. Mm.
Eller?
Mm, jag vet inte. Blod. Ja.
Det tål, ja, och provtagning, och... tester.
Ja.
Ja, det tål att fundera på lite.
Aha.
Du kan väl återkomma. Ja. Kanske vi kan ha en inledning på gudstjänst.
Om jag får något uppslag.
Ja. Du, innan vi går hem så har jag ett par saker till som jag är nyfiken på.
Ja.
Dels så fick jag veta just det här att du nyss har blivit pensionär då.
Ja.
Ja, mm. Så vi var inne lite på. Verkligen en ny fas i livet igen.
Mm. Ja.
Och som pensionär, hur tror du att du har hunnit testa nu en dryg månad.
Mm. Ja.
Hur tror du att det kommer påverka livet och även relation till kyrka och sådär?
Nej, men jag tror att jag får ju mer tid och jag kan lägga mer tid här om jag behövs. Om det finns något som jag kan göra.
Ja.
Så gör jag gärna det.
Ja.
Och jag hoppas ju att jag ska kunna hälsa på och hjälpa barnen och barnbarnen.
Ja, det är klart.
Mer än vad man har kunnat göra hittills.
Ja.
För att det som det är i samhället nu.
Nej, och de bor ju inte här. Liksom,
nej, de bor långt borta. Men då får man ju vara borta några dagar.
Ja. Men, de kan ju flytta hit, tycker jag.
Ja, det kan jag göra.
Jag fattar inte att alla inte bor i Tranås. Alltså.
Nej.
Brukar jag säga det? När man kan välja liksom.
Ja.
Ja, varför välja något annat då?
Ja, det är omständigheten.
Det är Norrköping möjligtvis. Där, ja. Ja, nej men det är klart.
Nej, men och sen att man inte behöver... Alltså jag vill ju gärna ha saker att göra. Och man behöver kanske inte göra alla saker samma dag, utan man kan sprida ut dem på flera dagar.
Det är en utmaning kanske.
Ja. Ja.
Just hitta ett nytt livstempo.
Ja,
liksom,
ett tempo.
Sätta sina gränser ändå. Mm. För plötsligt så tänker man kanske att man har oceaner av tid. Men...
Ja. Sen kanske det dyker upp något som man aldrig har gjort förut, som man kanske känner att man skulle vilja göra.
Just
något
det.
Nytt. Något nytt. Men det vet jag inte riktigt vad det skulle vara just nu. Men det kanske dyker upp något.
Ja, för det var egentligen min sista fundering bara. Liksom, ja. Sådär. Om du får drömma lite framåt. Liksom. Mm.
Nej, men jag vet inte vad det skulle kunna vara. Vad heter det? Tina sa att hon ville hjälpa till på Erikshjälpen. Det kan vara en sån där sak.
Ja, just
alltså,
det.
Att man gör någonting sånt praktiskt.
Mm.
Av något slag.
Ja.
Eller något annat som dyker upp. Jag vet inte riktigt just nu vad det skulle kunna vara. Men man vet aldrig.
Ja, men vilken härlig plats att stå på. Liksom. Mm. Att lite öppen och nyfiken. Liksom.
Ja.
Och med förutsättningar att också göra någonting nytt.
Ja.
Ja. Det låter som en härlig plats att vara på i livet.
Ja. Så vi får se vad som händer i framtiden.
Ja. Om du drömmer för den här kyrkan då? För Lösa kyrkan, våran framtid.
Nej, men att fortsätta vara en öppen kyrka.
Mm.
En öppen kyrka för Tranåsbor och för de som behöver oss.
Mm.
Som behöver en plats att gå till. Att känna sig trygg i. Att få hjälp.
Mm.
Om det nu bara så är ett mål mat eller en kasse med lite mat i. Eller en bön eller vad det nu kan vara.
Ja.
Så en öppen kyrka.
Just det.
Och det är ju en öppen kyrka redan nu. Men man kanske kan göra... fler saker.
Ja, men säkert.
Annorlunda eller öppna ännu mer.
Jo, men jag upplever ändå det att också relation till tro, liksom, att det är en plats där man kan komma och närma sig tro i sin egen takt. Mm. Liksom. Mm. Det är inte en förutsättning för att vara här, att man ska vara troende. Liksom.
Nej, absolut inte.
Och samtidigt är det väldigt naturligt att närma sig. Liksom. Ja. Och för oss som redan har landat i en tro att utmanas och berikas av de som kommer. Liksom. Alltså det, ja, vi får rädda om den kulturen.
Ja,
liksom.
Att inte tröskeln är för hög. Och det fick man ju, alltså jag var ju också lite med i alfa-sammanhanget där. Vi hade alfa-kurser.
Just det.
Kommer på nu. Jag har glömt bort. Men i alla fall, då var det ju många som sa att det är svårt att gå in i kyrkan. Att de liksom inte riktigt vågar. Eller att tröskeln är för hög. Att man måste vara på ett visst sätt. Eller just sådär. Att den känslan försvinner.
Ja.
Och att man känner att det här är en plats som jag kan komma till. Precis just så det. Som jag är. Och i det tillståndet jag är. Och,
just det.
Ja.
Jag och Pelle har ju en liten vision. Eller han fick visionen här att verkligen etablera en utekyrka på Furuvik.
Ja.
Utan, där det inte finns några trösklar.
Nej, men det är väl lite i startgroparna.
Ja, platser att närma sig Gud utan krav och utan stress. Och utan att någon ens kanske... Man känner sig iakttagen. Eller sådär.
Nej,
ja.
Nej, men alltså, Furuvik är ju så fantastiskt. Vi har ju sådana möjligheter.
Mm,
så
verkligen.
Det tycker jag är en jättebra idé.
Och jag tänker att även till exempel den här podden blir ett sånt rum. Att våra webbgudstjänster blir ett sånt rum.
Mm.
Där man kan faktiskt, det är ingen som vet att jag är där ens.
Nej.
Nu här vid kyrkabordet, vi sitter ju och kyrkfika liksom.
Ja.
Och här vid bordet så sitter kanske någon som just nu tycker att det är för stort steg att sätta sig fysiskt en vanlig söndag. Sådär.
Mm. Ja, nej men.
Så att vi får hitta olika rum liksom.
Ja, det här konstiga. Tillvaron som är just nu har för något gott med sig, tror jag.
Ja.
Som man kanske inte ser just nu, men som kommer att märkas så småningom.
Ja precis. Mm. Och vi är beslutna att göra någonting bra av det också.
Mm, ta tillfället i akt, absolut.
Precis. Ja, vad gott att få lyssna på dina kloka tankar och din berättelse idag.
Ja.
Så jag tackar för den här stunden.
Ja, tack ska du ha.